En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Varmt välkomna till Sportbladet Allsvenskan. Oskar Kisk heter jag. Det är tisdag den 16 juli och jag har två förvånade blickar riktade mot mig. Först och främst från västkusten, Pontus Wernbloom.
Hej, hur mår du?
Mycket bra.
Härligt.
Ja, och sen också Makoto Asahara.
Hallå där.
Hur är läget?
Det är bra här också skulle jag säga.
Du har varit i Tyskland och sen ska du till Frankrike.
Så är det för att sammanfatta sommaräventyren kort. Senast var jag på Tele2 Arena.
Mm. Jag tänker ju att vi kan dyka rakt in i den matchen. Och du får väl ordet eftersom du ändå var på plats och bevakade Hammarby mot IFK Göteborg.
Till att börja med, väldigt underhållande match ur perspektivet att det smällde konstant. Det var situationer hit och dit. Och sen ett IFK Göteborg som, ja, det var de tre av de viktigaste poängen de har tagit den här säsongen på, med tanke på att de har legat i någon form av limbo. Förlust, då är de inblandade i bottenstriden på allvar med, ja, Kalmar, Norrköping, Västerås och dem. Om de vinner, då har de plötsligt kontakt med, ja, om man ska verkligen hårdra det, nästan upp mot Europasträcken, för det är ju så pass jämnt i mittenskikten av tabellen. Nu lyckas de ju pricka rätt i det här vägskälet med att få den här segern. De håller tätt på det här ledningsmålet de får, trots att, ja, ett Hammarby som ändå hittar sin liksom press och någon form av offensiv i slutminuterna innan dess. Och Hammarby kommer inte upp i någon form av nivå sett i vad de borde göra och om man ska kräva av dem. Men jätteviktiga poäng för IFK Göteborg, ett Hammarby som var ganska besvikna över insatsen rakt av efter. Väldigt liksom fåordiga, tystlåtna om att, ja, det var för dåligt, vi var för dåliga med boll, punkt. Och det var ju mycket tack vare att IFK Göteborg prickade så rätt som de gjorde i första halvlek, tyckte jag också, och även stora delar av andra, med höga bollvinster, utnyttja slarv, vinna andra bollar. Det känns som de ville det mer den här matchen. Och välförtjänta tre poäng som kunde varit fler. Eller kunde varit fler mål, rättare sagt. Poängen kunde inte blivit fler.
Han fick fyra poäng på två.
Alltså att de borde ha fått det med tanke på hur, ja, jag tycker att de var överlägsna. Mm. Jag såg absolut inte det här komma. Blåvitt kommer alltså från sin sämsta insats i år när man möter Värnamo till att göra sin i särklass bästa insats mot Hammarby. 1-0 är i underkant. Hammarby var med i matchen fram tills det att Skällas Johansson missade ett öppet mål. Gör man mål där kommer det bli en annan matchbild, såklart. För att den gamla sleta klyschan att mål förändrar matchen, men efter det så är det nästan bara Blåvitt. Makoto är inne på det, de vinner bollen sjukt högt upp hela tiden och står egentligen bara och väntar på sin planhalva på att Hammarby ska tappa bollen, och man är aggressiv, man är där, man neutraliserar framförallt Besara matchen igenom. Han har ett par farligheter, men det är på fasta situationer. Utöver det ser man knappt honom, och nej. Hade jag varit bajare så hade jag varit riktigt besviken på deras insats, för det är kanske deras sämsta insats i år. De har några bottennapp i början, men det här var riktigt dåligt av Bajen skulle jag säga.
De avslutade i vårsäsongen som, ja, en av allsvenskans stora kometer, Hammarby då alltså.
Verkligen.
Och besegrade Djurgården i derbyt med klara 3-0, välförtjänt där. Sen kom ju uppehållet. Du som spelare, kan man känna då så här i efterhand, fasen vad olägligt det där uppehållet kom. Vi hade velat ånga på.
Det är klart att de hade velat det, med tanke som du säger, de var kanske allsvenskans bästa lag när uppehållet kom. Hade full fart på, körde på alla cylindrar och nej, det kom dåligt för dem, men samtidigt så är det ingen ursäkt heller. De har samma spelarmaterial, nu har de till och med fått in Victor Eriksson som jag, ja. De två mittbackarna, Vagic har fått mycket beröm här under framförallt sena våren och en del i den uppryckningen som Hammarby har gjort. Igår var han och Victor Eriksson riktigt dåliga. De hanterade inte alls Blåvitt spelare, inte Lars Keller upp på topp för den delen heller, utan de var riktigt kalla igår. Det behöver de få bukt med här fortare än kvickt.
Alltså med lite bättre touch stundtals på Keller upp, med lite mer, alltså kliniskhet på bland annat Paulos Abraham, han sa ju det själv också, jag borde gjort 2-3 mål till i den här matchen. Då hade det här kunnat bli riktigt pinsamt för Hammarby. Nu sitter man och ser ett 0-1 resultat Men egentligen, jag håller helt med, det var ju IFK Göteborg kunde ju gjort fler mål i den här matchen, så var inte en oförtjänt seger på något sätt i alla fall.
Om man tänker på det så har ju Hammarby de två senaste omgångarna tappat då 5 poäng mot flera av konkurrenterna i tabellen, Elfsborg då, kanske Djurgården som man var nära och hota Mjällby också. Vad tror du sätter för spår för Kim Hellbergs manskap?
Jag vet inte, man kanske faller tillbaka här nu, är det med Hammarby som man var i inledningen av serien, vilket inte alls var bra. Då var det väldigt mycket snack om att Kim Hellbergs fotboll inte hade satt sig och så vidare. Och sen var man snabba med att påpeka att det hade den visst gjort här under slutet utav våren när det faktiskt började se bra ut. Men nu är man tillbaka på ruta 1 nästan, och det blir intressant att se framöver vilket Hammarby det är som är på riktigt, om vi ska kalla det då.
Det som det har varit lite säsongerna tidigare är ju att man har åtminstone löst ekonomin genom starka försäljningar, och de behöver inte oroa sig för Divine 10 i alla fall. Det känns ju som ett guldkorn.
Ja, sen var det ju väldigt lite vi hann se av honom i debuten här. Han kom in i slutspurten där i en matchbild som bara består av någon form av kvitteringsforcering. Däremot så sitter de i ett ganska intressant, alltså delikat läge med alla offensiva alternativ de har, för vi hade både Josef Erabi och Viktor Djukanovic på bänken idag. Jag tror varken Josef Erabi eller Viktor Djukanovic är särskilt alltså belåtna med ett läge där de tillfört i slutelvan istället för startelvan så att säga. Erabi var väl till och med ganska öppen med det i intervjun med Max efter sändningen där, att alltså såklart att han vill starta och så vidare.
För egentligen är det ju Erabi och Djukanovic som står näst på tur att ta nästa steg ut i Europa.
Ja, men lite så är det väl, sen förlängde väl Erabi alltså inför säsongen. Och så
men de
vidare.
Känns längre fram i utvecklingen kanske än Basumana, Touré och Gyll då?
Ja, absolut, absolut. Touré och Gyll är ju sådana som har tillkommit nu och blivit liksom tillskott på ett annat sätt. Men där har man ju också, för att se till att hålla alla nöjda och så vidare, en balansgång att göra. Absolut, angen en problem och har många bra alternativ. Men då gäller det också att resultaten går rätt väg om du liksom ska kunna rättfärdiga valen och så vidare.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men jag är lite inne på det här nu med, nu står det ju extremt mycket varje dag nästan om Djukanovic och så vidare. Nu har han blivit petad av 2 tränare. Vad är det som gör att europeiska toppklubbarna skulle pynta upp en massa pengar för honom och inte för Touré, som i mina ögon är betydligt längre fram i fotbollsmässigt och yngre till och med, tror jag. Så att, är det någonstans, jag var sportchef i Europa, så hade jag ju tittat på han. Jag hade framförallt tittat på, precis som ni sa, Divine som kom in. För visst, det var bara ett par 10-15 minuter han var inne på plan, men jag det började ju hända saker där. Där vart jag lite orolig. Han började ju sticka in bollar på ett bizarra liknande sätt som vi inte ser så många inne mittfältare i Allsvenskan göra. Så där tror jag att Hammarby har hittat ett riktigt guldkorn. Touré är den man borde prata om, och jag är rätt trött på snacket om Djukanovic faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Visst, han kom in mycket förra året, kom in från vänster, vek in och gjorde ett par riktigt fina pizza, men 2 tränare har petat honom, det ser ju sportcheferna också, så jag förstår inte riktigt snacket om att Tottenham, Napoli, allt, Röda Stjärnan, absolut, där, det köper jag, men alla de andra storklubbarna tror jag absolut inte står i kö för honom längre.
Det var ju den som skapade saker för Hammarby också. Alltså på något sätt, varje gång det
otrolig
hände
någonting. Spelare.
Alltså varje gång på vänsterkanten, det var ju stundtals lekstuga för honom. Han kom ju runt konstant, och det är väl den ljusklim på något sätt Hammarby hade här offensivt. Det var ju han som gjorde grejer. Otroligt intressant spelare kan man säga.
Några 70-80 miljoner blir inte för Djukanovic nu i alla fall. Vi får väl se om han...
Nej, det är väl Touré i sådana fall som det kommer hamna på det, om inte mer, om han fortsätter där och kan omsätta det i poäng också.
Om vi vänder över till IFK Göteborg, nya tränarduon Billborn och Björklund var tillbaka på Tele2 Arena och ville tona ner det inför, och sen kunde väl ändå prata lite om det efter matchen, särskilt med 3 poäng i bagaget. Har man börjat se en Billborn och Björklund fotboll som funkar än, eller är det alldeles för tidigt?
Ah, det tycker jag inte, det är nog lite tidigt. Däremot så var det rätt intressant igår att man kröp hem. Man lät som sagt Hammarby spela och så kontraslog man på det. Jag tror att Hammarby hade 65% boll eller något sånt där. Vi pratade om det i våran podd faktiskt. Om man vill lyssna på lite mer ingående analys kanske, så var det väl att man kröp hem lite mer. Man gick upp när man väl pressade högt med målvakterna bollen, då körde man mamma. Men när man väl kände att okej, nu blev vi lite överspelare hem på rätt sida och så ställa om, och det fick man otroligt fint resultat på tycker jag den här matchen. Det var mycket också det här med att komma ner, locka ner Hammarby, att de skulle komma i högpress, vilket de gjorde. De kom efter Blåvitt och så chippade man upp den på Lau som bara egentligen började få ner bollen, och så var man först på den bollen, andra bollen, och det fick man betalt rejält för att gå på Tele2.
Det var ju litet nytt mittfält i och med Jalkoje till Brighton och ingen pyntar. Gynnar Blåvitt, alltså jag fattar att en Jalkoje-försäljning gynnar Blåvitt ekonomiskt men inte spelmässigt, men funkade ersättarna tillräckligt bra tycker du? För det kändes ju ändå som att man höll fortet där.
Ja precis, man har ju vunnit faktiskt 2 av 3 matcher utan Jalkoje, så att jag är inte superrolig. Jag tyckte att igår såg det riktigt bra ut. Tordarsson på mitten gör sin bästa match i Blåvitt tror jag. Vinner mittfältskampen mot Besara, plockar bort Besara ur matchen och ja, vinner extremt mycket boll och är jobbig för Hammarbyarna att möta matchen igenom. Så jag tycker ändå att igår så löste man livet utan Jalkoje på ett utmärkt sätt.
Mm. Alltså Tordarsson igår tyckte jag, det var en perfekt matchbild för honom också, och det märkte man ju, han var överallt, vann frisparkar, orsakade frisparkar, liksom skapade saker. Jag tyckte han var riktigt bra.
Det är ju Blåvitt samma.
Ja. Ja, men lite så, förutom att det var lite mer liksom offensivt bidrag från Tordarsson. Han var ändå, dök ju upp i skottlägen och annat också. Sen är det ju en perfekt matchbild för Hammar också, om man säger så. Det var ju, han var ju i fokus här också. Sen var det ju ganska, de gillar ju det ändå. Det var ju så här, Mucholli pratade efter om att jo, men jag visste att Hammar skulle gå in för att smyga in liksom innanför pannbenet på mig. Hammar var ju så här, nej, jag hade väl inget, jag kan inte sitta här och stoltsera över det efter vi har förlorat liksom.
Det har han ju helt rätt i också. Ja. Alltså han stångar sig lite blodig. Han försöker liksom få dem i balans. Och så, samtidigt så när de ligger under med 1-0 så biter ju inte det så hårt. Du behöver ju nästan vara ju, ja, leda matchen för att, eller att det står lika och står och väger liksom, för att det ska få någon form av utväxling på det jobbet han lägger ner Hammar i snacket och sådär. Och det får han ju inte någonting i den här matchen.
Fler utropstecken i IFK Göteborg. Skellerup har vi ju nämnt och touchat lite vid. Det kändes som att han gjorde en av sina bättre insatser igår.
Framförallt var han ju på plan, vilket är en fördel om han ska kunna göra bra insatser, och det är väl där vi har sett honom alldeles för lite, så det är bara hoppas att han kan hålla sig på fötterna och benen framöver.
Alltså det är ju ditt roämne med liksom storleken, styrkan, speeden. Sen och spelförståelsen också som man verkligen ska lyfta. Han tar ju väldigt ofta rätt beslut. Sen känns det väl min känsla att inte alltid fötterna hänger med huvudet i liksom beslutsfattandet, och det är, han hamnar lite fel, alltid någon liksom decimeter på fel sida när det kommer ett inspel. Han hamnar lite fel med någon touch då och då. Men det, man märker ju att det finns otroligt mycket liksom anfallsfotboll i det där huvudet och i den kroppen som kan bli något väldigt, väldigt bra för IFK Göteborg i alla fall.
Det kan det bli. Jag pratade med Jonas Dahlqvist tidigare i veckan om lite farhågor och vilka man kan tro åker ur. Jag hade den på andra skärmen igår, och Halmstad bollklubb kan gå en rätt tung höst till mötes om det inte riktigt klaffar. Jag vet inte om du ser det igår.
Jag kollade lite highlights och lite stats från matchen, men framförallt så hänger jag väl upp med Vidar Majosa med Granat, som jag tycker är en nyttig spelare. Skickar honom tillbaka till Västerås. Och lite oturligt då tappar Naim Mohammed till en korsbandsskada, tror jag det var. Mm. Deras bästa spelare ska sägas, och den hade de inte riktigt räknat in, kan vi väl ändå säga.
Alamari på väg bort, eller på väg bort, han är ju redan avtackad.
Ja, absolut, men det tror jag inte är ett lika stort tapp som kanske en, ja, Mohammed har varit. Han har varit deras bästa spelare i flera år. Hotet framåt, och ja, det hade de inte räknat med. Och visst, de har skaffat, som de alltid gör på våren, sin buffert. När alla lagen spelar fint och ska trilla boll, då spelar Halmstad ett tråkigt 4-4-2 med långbollar och tar sina poäng som de sen lever på hösten. Men det kommer bli ett, precis som Jonas var inne på och som jag också tror, det kommer bli jobbigt för dem här i höst. Jag kan inte se något annat.
De har ju fått in Blair Turgos, ska man väl lägga till ändå, som någon form av ersättare på topp. Men sen är ju det också, svårt att veta exakt var han står.
Hur många matcher har han senaste året liksom?
Ja, men precis. I och med det så blir det svårt att se var han står. Och sen är det ju att det är inte jättelångt ner till att bli inblandade i liksom den värsta bottenstriden igen. Och Halmstad är ju absolut en av kandidaterna som kan bli det. Sett i tabelläge, sett till form, sett till status, sett i trupp, sett i allting. Sen så hjälper det väl för dem att de tre lagen som är där i botten ser väl inte jättestarka ut något av dem. Det är väl nästan Västerås som har mest vind i ryggen just nu, som ändå tror att, och där har man ju sett under säsongen också att det konstanta snacket kring Kalle Karlssons gäng där har ju varit att ja, men de gör ju så lite mål sett i chanserna de skapar. Förr eller senare kommer de göra mål på chanserna de skapar, och då kommer det ju, kommer de ju lyfta, för att spelmässigt så har de, spelar de ju väldigt bra. Jag tycker de har gjort helt rätt värvningar på att ja, få in Granat till exempel. Få in Boda som är jättehungrig och visa vad han kan. Jag tror att det kommer att kunna lyfta dem. Däremot i Kalmar och i Norrköping, där är det inte jättemycket positiva vindar just nu, om vi säger så. Så att om Halmstad ska bli inblandade där, så gäller det ju också att liksom vaknar till liv där under dem. Och just nu ser man inte några tecken på det i alla fall.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes in details.
Det är ju ganska jämnt. Ett fint träsk från mitten ner till ja, men Göteborg då, som är ovanför kvalstrecket nu. Men det kan ju gå fort om VSK fortsätter ha lite vind i seglen och övriga lag plockar poäng. Ja, men då är det ju två matcher bort, sen är ju alla indragna. Vilka tror ni på sikt kommer ligga där nere?
Peking har ju ett par matcher här nu. Lite enklare motstånd, om vi ska vara så disrespectful att vi kallar det, där de måste börja vinna matcher. Nu hade de otur mot Västerås. Alla fastnar vid att Västerås vinner den här matchen. Kalle Björk hade två lägen innan Västerås gör 2-1 med matchens sista spark att avgöra den här matchen, och borde ha avgjort den. Och då hade det varit ett helt annat ljud i skällan. Nu kommer man med ytterligare en torsk då, och där man kanske känner att fan, vi förlorar mot Västerås också, den matchen vi skulle vinna. Så börjar de vinna så ryker de här, och det måste ske illa kvickt då. Att Alm sitter kvar är jag väldigt, dels frågande till, men framförallt överraskad över, får jag väl ändå säga.
Ja, alltså det är ju, om du skulle ha plockat Alm, vilket väl man tittar på resultat kanske hade varit ett rimligt drag att göra, sett till ja, IFK Norrköping ligger under ett nedflyttningsstreck. Då skulle man ju gjort det inför sommaruppehållet, med tanke på att då har de också 0-4 mot Värnamo och 1-5 mot Sirius och luta sig tillbaka på något sätt. Att, ja, det finns ju tränare som fått sparken för mindre, om vi säger så. Att göra det nu, när de har valt den här vägen och bestämt sig för att nej, men nu ska vi fortsätta med Alma, att göra det nu känns liksom lite väl alarmistiskt. Och nu får man ju på något sätt bestämma sig och följa den vägen, och sen så får man ju försöka hitta någon form av nytändning till hösten möjligtvis om de inte lyfter. Men det börjar bli ett väldigt prekärt läge sett till att det inte känns som det finns någon positiv utveckling. Absolut, ja, de skapar läge mot Västerås och de skulle kunna få med sig mer, men fortfarande de förlorar. De har släppt in, vad är det, 20 mål fler än vad Västerås.
Jag skulle komma till det också, ja. Det här med att det var väl Corona Sundsvall var i samma situation för några år sedan. Då satt vi och garva och visste att de skulle åka ut. Nu är det bara för att det är Norrköping som vi sitter och pratar på ett annat sätt. Men precis, de har släppt in 20 mål mer än Västerås. Och nu är inte Västerås ett av de lagen som har släppt in mest mål, men ändå tycker jag att det har någonting.
37 mål är ganska många för mycket, det var som Dahlqvist var inne på. Alltså, ta bort 10 mål, men det är fortfarande för mycket.
Ja, det är helt otroligt. Och sen är det såklart att vissa matcher har ju runnit iväg. Men ändå, alltså det är allsvenskan vi pratar om. Det är svårt att se att de helt plötsligt bara ska börja vinna matcherna. För visst, man kunde ha vunnit mot Västerås. Fortfarande är en jämn match. Man borde ha vunnit mot Västerås och allt det där. Men jag är orolig för kamraterna faktiskt.
Det hade man kunnat vända på det också med Västerås, för att det de inte har fått som de har förtjänat tidigare under säsongen fick de ju här egentligen, lite medstuds och mål i rätt lägen.
Ja, verkligen så.
Tufft läge för de klubbarna. Det känslan är ju lite att Alm får ett par matcher till, kanske en bit in i augusti, och sen försöker man få en effekt då tidigt på hösten.
Alltså problemet är väl utifrån där man läser från Norrköping håll är ju också att det är inte bara tränarposten som är problem, det är rörigt. Det är ju längre upp i hierarkin också. Och det på något sätt så känns det som att det finns saker som behöver redas ut längre upp i trädet i ledningshierarkin innan man liksom bara kan byta ut en tränare och tro att det ska bli rätt, eller?
Hade de inte ett extra insatt styrelse, eller var det medlemsmöte, va?
Ja, men
med
precis.
Med tanke på att de ville, och där jag tror att valberedningen ställer sina platser till förfogande. Och
så
det brinner ju överallt.
Ja, men precis. Det är det jag menar. Det finns så mycket sådana saker som pågår också. Sen är det ju så intressant med, alltså många säger det, ja okej, men vad ska Alm göra med den här truppen? Och det kan man ju absolut tänka på, att hur IFK Norrköping har gått från att vara en av allsvenskans rikaste klubbar till att ha den här truppen till förfogande, det är ju någon form av nedmontering som jag varit inne på tidigare i den här podden också, som började från Rickard Norling via Glenn Riddersholm här nu med Andreas Alm. Andreas Alm är inte nödvändigtvis en dålig fotbollstränare. Han har ju jättemycket erfarenhet från alla möjliga klubbar och har dessutom en koppling till klubben. Det kändes som en rimligt val när de väl anställde honom, tyckte jag. Sen är det ju bara att han får det ju inte att funka, och det blir ju inte liksom bättre av nu försöker man ju såklart att Mitov Nilsson kommer tillbaka, betyder ju mycket såklart. Det är en bra person att ha i gruppen, det är en bra målvakt och så vidare.
Fast gör det verkligen det längre? Alltså att han var en bra målvakt är ju en sak, men de bytte ut Oskar Jansson som var otroligt bespottad på där. Och ja. Jag var ju inte imponerad av Mitov Nilsson till exempel i Sirius. Jag ska vara helt ärlig, jag förstår inte att det är där man börjar, liksom, att det är målvaktens fel att vi släpper in mål. Men, det tycker jag inte nödvändigtvis att det alltid har varit.
Nej, men det är det jag skulle komma in på, just att det är väldigt intressant. Alltså, Mitov Nilsson-värvningen i sig köper jag, och jag förstår det här med att det absolut, jag tycker inte heller det är Oskar Janssons fel rakt att de har öst in massan. Det är ju för att han inte har haft någon täckning framför sig. Sen har inte han nått upp i den kanske höga standard han hade tidigare. Men sättet de nu på något sätt fryser ut honom ur gruppen, liksom matchen, hemmamatchen där mot Djurgården till exempel, när han inte ens är med i truppen. Jag tycker det är jättekonstigt, och det är en väldigt underlig situation att liksom gå från självklart första val i 240 raka allsvenska matcher till, nu får du inte ens vara med på bänken medan du väntar på att hitta en ny klubb. Det skickar ju inga signaler om att det är lugn och ro och att alla är tillfreds i den klubben, att liksom göra ett sånt drastiskt drag. Nu var det ju en försäljning som kom här också idag som blev klar med att Daniel Eid försvinner. En av spelarna som ändå visar någon form av hjärta och liksom kämpar och tydligt brinner för, alltså, IFK Norrköpings välmående. Jag vet, efter matchen mot Djurgården pratade med han var ju nära till tårar för att de har förlorat ännu en match. Att träffa en sån spelare också.
Ingen harmoni, det kan vi konstatera. AIK fick andas lite, vi pratade om HBK, det var AIK. Vann ju faktiskt den matchen med tydliga 2-1. Möjlig offside kanske eller något annat, men det struntar vi. Viktiga poäng för dem naturligtvis. Även om målskyttarna igår är de som står först i ledet för att kanske behöva säljas för att rädda en ansträngd ekonomi.
Ja, och det är ett jävla under att den är ansträngd, den ekonomin, med tanke på att de krängde en 17-åring eller 16 eller vad han var i vintras här, Kossiasare, för 50-tals miljoner, men det är kanske för ett annat avsnitt. Men absolut livsviktig trea för AIK, gjorde jobbet, fick tacka Baffo för 2-0-målet, och Nordfeldt tackar nog Baffo också för det, men den är såklart, den är blytung för AIK och skönt för Henok att få ta en trea med tanke på förlusten mot Kalmar sist.
Mm, men det känns väl som att de letar ett annat alternativ, kanske mer erfarenhet på tränarposten med Henok i staben möjligtvis.
Ja, det brukar väl vara så när Henok tar över, tänker jag. Det är väl det som är en interim. Han är ju verkligen interim, att de alltid han får ta över tills det kommer en ny. Och det är väl inte helt fel, tänker jag. Han är ju såklart och säkert duktig på det han gör, men behöver väl kanske gå, ja, men några år bakom någon i alla fall innan han kanske helt tar över AIK.
Alltså det känns som att han har liksom all potential att bli någon form av, nu kommer en snävla liga referens, men AIK svar på Voro.
Den är snäv.
Konstanta Valencia interimmen. Ni kan kolla upp det om ni vill. Jag tror han har varit interim för Valencia 4 gånger eller någonting. Konstant när de misslyckas med diverse olika tränarspår så är det vår och som slutändan får träna dem. Jag tror till och med han var huvudtränare ett tag. Det är lite samma här. Nu verkar det ju vara något färöiskt på väg in. Det är väl det som snackas om i AIK där på tränarposten. Vi får väl se. Jag vet allt för lite om den tränaren för att liksom säga någonting vettigt om hur de kommer spela med honom och så vidare. Men det verkar ju vara någon som ställer ganska tuffa, höga krav i alla fall på spelarna och som då ska passa det som Thomas Berntsen letar efter. Så vi får se om det, det hjälper.
Träningskultur, utropstecken. Ja, Dahlqvist summerade ju det som nästan är halva säsongen spelad. Och jag passar över till det då, Pontus. Säsongens överraskning hittills.
Ja, det är väl precis som Dahlqvist var inne på, det är väl Mjällby. Med samma motivering egentligen. Alltså med tanke på hur de såg ut mot Malmö i den här matchen när de vann kontra hur de vann förra året. Förra året vann de på tur, tajt försvarsspel kontra lyckades få in en boll och kunde bara backa hem. Här spelar de ut Malmö på ett sätt som jag absolut inte trodde, men de har adderat det i sitt spel och de har ett eget spel. Lite mer än vad man haft innan och det gör att Mjällby för mig är den absolut största överraskningen.
Mm. Ja, alltså om man tar positiva överraskningar såklart det är Mjällby. Alltså, tycker det är häftigt hur de på något sätt, alltså de vet sin plats i någon form av liksom allsvensk hierarki, men det är inte någonting som låter dem begränsas till att drömma om att liksom tro på det de gör och känna att vi kan slå alla fast vi är. Fast de vet att de är en underdog. De vet vart de är, de vet vad de har för resurser, de vet vad de har för möjligheter. Men de liksom jobbar på det till 100%. De spelar på sina styrkor till 100% och gör det så otroligt bra som de gör det. Och det här är ju inte någon, liksom, på så vis är det inte en överraskning med sätt på att Mjällby har ändå överpresterat ganska många säsonger. Men att de fortsätter göra, att de fortsätter överträffa det är ju såklart en positiv överraskning på så vis. Sen ska man slänga in guys i mixen här också. Som ändå trodde skulle tampas i en helt annan del av tabellen än vad de har gjort. Heller sett i vad de har för spelarmaterial och så.
Och de har ju samlat ihop en buffert så att de kan ju fortsätta ånga på. Adam Ståhl, ett av utropstecknarna i överraskningen Mjällby, ser nu ut att vara klar för Djurgården, breakade disco i morse. Perfekt ersättare till Piotr Johansson som är skadad under hösten. Europaspel, de kommer behöva dubbla. Terkelsen kanske inte riktigt har varit den värvningen man har hoppats på. Håller han för Djurgården? Det brukar ju kunna bli ett annat tryck när man flyttar till en större stad.
Mm, det kommer bli sjukt intressant att se om han liksom kanske har varit seriens bästa spelare.
Ja, dessutom vikarierat som mittback. Han har spelat
han har varit lite överallt. Ja, han har varit överallt och förra året var han la forward ett tag också. Så att han kan spela överallt. Kommer bli nyttig för Djurgården tror jag. Just det som du säger, att de ska ut i Europa. Det kommer behövas roteras en hel del. Sen är frågan om man har flygit högt i Mjällby och det har varit perfekt för honom eller om det är den nivån han håller. Det återstår ju att se, men ja, jag brukar vara lite restriktiv till den här typen av värvningar när man gör dem. Någon som liksom toppar i ett lag som på pappret är lite sämre och ska komma till en stor klubb. Det kan ibland bli svårt och han är fyller 30 år. Återstår att se, det ska bli kul att se, men jag tycker att Adam Ståhl har kanske varit seriens bästa spelare första halvan.
Mm. Alltså det är ju lite så här man får Jakob Bergström-vibbar egentligen. Alltså det gick ju inte riktigt för honom när han flyttade från Sölvesborg till just Djurgården heller. Sen tror jag väl att Adam Ståhl har egenskaper som kanske gör honom mer lämpad för att göra den flytten och ta ett kliv upp på så vis att han har varit väldigt bra. Vi kanske inte sträcka med det seriens bästa spelare, där har vi ändå vissa i Malmö som väl ändå konkurrerar om den.
Men om man ser till kanske förutsättningar och vilket lag man
MVP
spelar.
MVP då skulle jag väl kunna kanske sträcka med. Absolut, det är klart att han inte är seriens bästa, men MVP. Alltså, för sitt lag har han varit den absolut viktigaste spelaren, det tycker jag nog.
Individuellt positivaste överraskningen eller något sånt.
Det sträcker du dig.
Nej, men jag MVP-pris, jag är så här väldigt skadad när det kommer till MVP-pris, känner att de ska hamna till liksom laget som vinner titeln på något sätt om det är i slutet av säsongen. Det där är en diskussion vi inte behöver ta här. Men jag tror i alla fall Ståhl har egenskaper för att kunna liksom funka bra med sin mångsidighet och så vidare och vara väldigt nyttig för Djurgården. Sen kan känna att kommer vara en bärande spelare för Djurgården på samma sätt han har varit för Mjällby. Men nytta tror jag han absolut kommer att göra. Och Djurgården känns ju ganska harmoniska och ser ganska bra ut just nu med tanke på vilken del av tabellen de slåss i och så vidare. Så.
Mm, de tog uppehållet på helt rätt sätt. Det gjorde vi också som spelade in en härligt trevlig podd. Tack Pontus, tack Makoto. Vi hörs igen på olika sätt och vis.
Det gör vi.
Mm, hej.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.
This podcast is brought to you by Wise, the app for doing things in other currencies. With Wise, you can manage your money across borders, pay bills for your properties abroad, send funds to your overseas wedding vendors. You can even use Wise to spend in the local currency while on vacation without the hassle of a currency exchange kiosk. Send and spend money worldwide at the exchange rate you'll usually see on Google. And with no hidden fees, you'll know exactly what you're paying every time. Join over 12 million customers. See how Wise can work for you by downloading the app or visiting wise.com. That's Wise, W-I-S-E, wise.com.